Och vi ska börja med att be. Himmelske Fader, jag tackar dig för allt det goda som sker. För att våren är på väg, att det börjar bli sol och varmt. Och, allt det härliga som finns i livet, att människor gifter sig och kungar som fyller år och annat, Gud. Och tack att vi får stanna upp här mitt i det som är livet och lyssna in dig. Tack för att du kommer oss till mötes och du vill tala till oss och du vill lära oss nya saker om dig och låta oss se nya sidor av dig. Kom, heligande, och öppna våra ögon och våra öron och våra hjärtan för ditt, för Guds ord den här stunden. Amen. Idag är det enligt kyrkoåret bönsöndagen. Det handlar alltså om bön. Och det är ett väldigt passande tema också in i det vi har valt att kalla vår. Vi kallar den för att vandra vidare med Jesus. För bön och att be, det är ju helt, det är helt centralt i vandringen med Jesus. Men jag tror att det är så att att be och bön, det väcker lite olika associationer hos oss. Kanske är det så att när du hör ordet att be eller att bön, att du känner tillförsikt och trygghet och frid. Du kanske är en bedjande människa, en bönemänniska som känner att det där är det som ger mitt liv, liksom pulsen i mitt liv. Eller så kanske du känner när någon säger så här, nu ska vi predika om bön. Kanske du istället känner dåligt samvete. Och tänker, jag borde vara bättre på att be. Jag borde be mer. Kanske väcker lite sådär, i dig. Eller så kanske du blir lite sådär nyfiken, för det är väldigt nytt för dig att be. Eller du kanske inte har bett. Eller du kanske inte brukar be. Så kanske känner dig ganska nollställd eller nyfiken på, vad är egentligen bön? Ja, oavsett vilket det är, så ska vi nu få lära oss mer om bön. Och vi ska läsa vad Jesus säger om bön i Matteus 6. Vi ska också läsa lite kort från Lukas 11. Det är parallellställen som handlar om samma bön. Och när det handlar om bön så finns det så otroligt mycket att säga. Och utifrån det här bibelstället skulle man kunna ha en hel predikoserie. Jag sa mig prata om det i veckan och sa bara, det kanske vi får ha. Vi kanske återkommer till hösten och har en serie utifrån det här. För det finns så mycket. Men så idag kommer vi bara börja och lägga en grund för bön. Vad är grunden för bön? En kristen bön, vad är grunden för den? Det är det vi kommer stanna upp vid idag. Utifrån tre rubriker. Lär oss att be. Vår fader. Och sen tredje. Låt ditt namn bli helgat. Men vi ska läsa först från Matteus 6. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människor ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som dem. Ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Så ska ni be. Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Och så ska vi också läsa från Lukas 11:1. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom, Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Och sen kommer samma bön där, men den läser vi inte nu. Lär oss att be. Behöver man lära sig att be? Är inte det något som bara händer automatiskt? Eller finns det saker att lära sig när det gäller bön? Om du har varit kristen ett tag och du har bett, då har du kanske ändå upptäckt samma sak som jag har upptäckt, att det kan vara ganska svårt att be. På ett sätt så är det ju världens enklaste sak att be. För man behöver inte ha någon speciell utrustning. Man behöver inte ha några tekniska prylar, tack och lov. Man behöver inte vara på någon speciell plats. Man kan be på toaletten, i bilen, när man går i skogen, i matbordet, i kyrkan. Så man behöver inte vara någon speciell stans. Man behöver inte vara särskilt smart för att be. Man måste inte ha massa högskolepoäng i bön för att få be. Till och med ett barn kan be. Men bön kan vara svårt på ett annat sätt. När jag den här veckan har läst om bön, jag har lyssnat på poddar med andra som predikat om bön, och vill du ha mer så finns det, säkert om du lyssnar på engelska, så finns det jättemånga predikoserier om just den här bönen, vår fader. Så det finns jättemycket bra att lyssna vidare på där. Och då var det en pastor som, jag tror det var Timothy Keller, som sa så här att amen, det är faktiskt svårare att be än att predika. För, sa han, jag har haft en del inte så bra predikningar. Men det har aldrig hänt när jag står och predikar att jag glömmer bort att jag predikar. Så dåligt har det aldrig varit. Men det har hänt när jag ber, till och med när jag har böjt knä för att be, att jag glömmer bort att jag ber och börjar tänka på något annat. Ganska hög igenkänningsfaktor för mig på den. Jag har heller aldrig glömt att jag predikar under tiden. Men jag har glömt bort att jag ber. Det är så lätt att bli distraherad. Det finns så mycket liksom motstånd, tänker jag, i oss och runt oss, som gör att när vi ber så blir vi lätt distraherade. Jag har somnat när jag ber. Någon mer som har varit med om det? Ja, kanske. Eller att man börjar tänka på massa annat. Så på ett sätt är det svårt att be av den orsaken. Men det kan också vara svårt att be utifrån att man inte vet riktigt, vad ska jag säga? Hur ska jag göra det? Hur får jag liksom kontakt med Gud? Lär oss att be, sa Jesu lärjungar till honom. Och Lukas berättar att Jesus, han hade precis bett när de säger det här till honom. Jag undrar, hur var det att vara med när Jesus bad? Tänk vad liksom speciellt det måste ha varit att höra Jesus be. Undra, hur bad Jesus? Och jag förstår deras fråga. När de ser honom be så finns det någonting i hans sätt att be som gör att det väcker någon längtan i dem. Där de säger, lär oss att be. Och jag kan verkligen stämma in i den bönen. Lär mig att be. Jag vill lära mig mer om bön. Och jag tror att vi i Johanneskyrkan, vi behöver lära oss mer om bön. Mer om att be, hur man ber kristet. Det är ju så att många människor ber. Bön är ju en del i så gott som alla religioner. Många, många människor ber runt om över världen på olika sätt. Det finns ju undersökningar som visar att också ateister ber. Den som säger att den inte har någon tro, när det blir riktigt kris, då ber man i alla fall. Så nästan alla människor på jorden ber någon gång i livet. Och det är ju faktiskt så att Gud hör varje bön. Oavsett om man ber till en sten eller till en staty, eller om man tror att man bara ropar rakt ut i tomma intet, så hör ju Gud varje bön. För Gud är ju överallt hela tiden. Han hör varje bön, han hör varje ord. Oavsett om vi ber eller inte. Och då kan man ju fundera på, spelar det då någon roll hur man ber? Eller till vem man riktar sin bön? Ja, det gör det. Det spelar roll. Vi som kristna, vi vill ju i vår bön få kontakt med Gud. Och Jesus, han tar i den här texten upp några exempel på hur man kan be fel. Det första han säger, det är att han pratar om hycklaren. Som ber för att imponera på andra. Som stod i gathörnen och bad högt. Och då kan man se, bön kan alltså användas som ett maktmedel. Bön kan vara någonting jag använder för att få egen vinning här och nu bland andra människor. Och det är inte en god bön som gör att vi kommer i kontakt med Gud. Och botemedlet mot det, att när bön blir en show eller när man använder bön som ett maktmedel eller för att styra människor runt omkring sig, det är att gå in i sin kammare och be i det fördolda till han som ser i det fördolda. Det betyder inte att all bön ska ske så. För det finns många exempel i Bibeln på när man ber gemensamt. Så vi ska fortsätta att be tillsammans. Men när det blir så här, då är det här ett bra botemedel. Att gå in och be i det fördolda. Den här egna relationen med Gud behöver odlas också när man är ensam. Man behöver den bönen. Om man istället har då bönen som en show eller en tävling på att vara bäst på att be, då säger ju Jesus att de har redan fått ut sitt bönesvar. Man har redan fått sin lön. Om man blir bäst på att be, då har man liksom redan vunnit, om det var det som var målet. Då får man inte kontakt med Gud, men man imponerar på andra människor. Men att be i det fördolda är ett bra botemedlet mot det. Nu tror jag inte att det är kanske så jättemånga av oss här inne som har lust att ställa oss i ett gathörn och be högt för att imponera på någon annan. Det ligger inte riktigt i oss sådär. Men man kan vara trygg i att bön inte är en tävling. Att man behöver inte känna när man sitter i husförsamlingen och ska be att nu måste jag be väldigt bra. Det kan man bara få släppa och bara, det handlar inte om det. Jag får be ändå, jag behöver inte tävla med de andra här. Jesus, han talar ju också om hedningen som ber, rabblar massa tomma ord. Och så säger han att det gör den personen för att den tror att den ska bli bönhörd för de många ordens skull. Och då kan man först tänka, men vad konstigt låter det där? Det där kan inte jag identifiera mig med. Men sen börjar jag tänka lite till. Att tro att jag kan, att bön blir en prestation. Att jag tror att nu måste jag be väldigt bra för att den här bönen ska ta. Eller jag måste be på ett visst sätt för att det verkligen ska bli bönesvar. Att jag kan prestera en tillräckligt bra bön inför Gud. Nej, så funkar det inte. Och då kan jag känna igen mig att men så där har jag nog tänkt ibland. Att jag liksom, att det beror på hur jag ber och att jag måste ha bra teknik eller säga väldigt många ord för att det ska bli bönesvar. Men Jesus säger bara, nej, så är det inte. Det är inte en prestation att be. Det är inte en show att be, det är någonting annat. Att be och få kontakt med Gud, det är någonting annat. Hur ska man då be? Här har vi nu fått liksom två fallgropar, men det finns många, många fler har jag kommit på. Men här är två då, att tänka att man ska tävla eller att man ska prestera. Men hur ska man då istället be? Ja, Jesus, han ger dem ett exempel, eller han ger dem en bön. Bönen som vi kallar för vår fader. Han säger, så här kan ni be. Och den här bönen finns återgiven här i Matteus. Den är alltså återgiven i Lukas, där vi stannade innan, men med lite andra ord, men ungefär samma. Och redan de första kristna, de lade till en avslutning på bönen. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och med det tillägget så har den här bönen använts i århundraden. Den har betts på när man har varit glad, när man har varit förtvivlad. Den har betts av människor som har varit i kris eller som har varit fyllda av förtröstan. Den har betts runt om över hela jorden på en mängd olika språk. Många, många människor kan den här bönen utan till och finner tröst och får hämta kraft från den här bönen. Den håller att be ett helt liv, den här bönen, vår fader. Och man skulle kunna, som sagt, ha en hel predikoserie just om den bönen. För det finns så mycket gott att lära i den. Vi får nog återkomma till det, tror jag. Men vi ska stanna vid inledningen som är vår fader. Det här skulle jag säga är den viktigaste grunden i bön. I kristen bön så är den viktigaste grunden att vi får närma oss Gud med orden vår fader, vår pappa. Att vi har den relationen till Gud. När Jesus han började be så här, då hade de andra människorna runt omkring honom, det finns ju exempel i Gamla testamentet, en del psalmer och en del andra böcker där Gud benämns som vår far. Men det var absolut inte det vanliga sättet att tilltala Gud. Och Jesus är den första som riktar sig direkt till Gud och säger far. Han sa till och med Abba fader. Abba fader, det var det här, det var barnets rop på pappa när man sprang hemma där. Abba fader. Och de andra som hörde det här runt omkring, för dem var det revolutionerande. Det var, man bara hoppade till att man kunde tilltala Gud så familjärt, så ömsint. Abba fader. Och låt oss återvända till bilden av ett hus. För 2 veckor sedan så predikade jag om bilden av Guds rike som fadershuset. Och låt oss återvända till bilden av ett hus. Det här huset tyckte jag såg rätt så trevligt ut. Med lite palmer runt och sådär. Det skulle jag kunna tänka mig att bo i något fint land någon annanstans. Så där. Lite varmt och skönt. Tänk dig nu att du bor i det här huset. Du äger inte huset. Utan du har ett rum som är ditt i det här huset. Och du är hyresgäst här. Du hyr ditt rum. Och det finns en hyresvärd. Och det är hyresvärden som äger det här huset. Och när du ska då gå och knacka på hyresvärdens kontor. Så är ju det för att du ska betala din hyra. Eller för att du ska säga att något måste åtgärdas. Du behöver klaga på någonting. Eller du kanske vill be om att få någonting. Nya tapeter eller så. De är lite slitna i ditt rum. Det är den relationen, det är inte en speciell relation mellan en hyresvärd och en hyresgäst. Och kanske är det så att, beroende lite på hur man är, så kanske det är så att när man då ska ta kontakt med sin hyresvärd så kanske man är lite nervös. Man kanske blir lite orolig, för det skulle ju faktiskt kunna vara så att man gör något fel. Och att man blir vräkt. Man liksom, makten ligger ju helt i hyresvärdens händer. Så kanske att man närmar sig den lite nervöst och så. Eva och Lasse är ju hyresvärdar. Det är ingen som närmar sig er så kanske. De är så trygga. Men man skulle ju kunna vara en annan hyresvärd. Så skulle det kunna vara så att man var lite nervös. Eller så kanske man är lite mer kaxiga typen. Som känner sig att man räknar efter på hur många hyror man minsann har betalat. Och tycker att den där hyresvärden minsann får sköta sin del. För jag har skött min del. Och de går med riktigt bra vinst, den här hyresvärden. Det förstår jag. Så en tapet är väl det minsta man kan begära. Så man har lite, man kan ha den approachen till sin hyresvärd också. Och om det inte blir som man vill så blir man lite stött och sur kanske. Jag tycker det är dåligt. Ja, tänk dig nu istället att du bor i det här huset. Och det är din pappa som äger det. Jag vet att en del av oss kan få lite svårt att tänka oss att vi som vuxna skulle bo i samma hus som våra föräldrar. Så tänk istället nu att du kanske är 10 år och bor i det här huset. Och du har ditt drömrum där som är inrett så bra. Och tänk vilken relation du skulle ha om du var barn i huset. Du springer in och ut. Du kan störa ägaren till huset, din pappa, när som helst. Och bara springa in på kontoret. Och du slår dig ner vid frukostbordet och berättar om det som är i ditt liv. Och lyssna till vad din pappa säger. Och du kommer nära för att få en kram. Och sen springer du ut igen för att klättra upp i en palm där kanske på hörnet. Det är ganska skillnad om man närmar sig, om man är en hyresgäst. Eller om man är barn i huset. Det är väldigt olika hur man relaterar. På vilken grund närmar du dig Gud när du ber? Närmar du dig Gud som barn i huset? Eller har du mer en affärsmässig relation? Om du har varit kristen ett tag så kanske du liksom vet och hört många gånger det här att Gud är vår pappa. och vi är hans barn. Så det automatiska svaret blir bara, jag är barn i huset. Jag närmar mig Gud så frimodigt liksom. Och sen kan man ändå börja fundera på, men hur ber du? Kan din bön visa hur du egentligen tänker? Har du kanske en känsla av att Gud borde svara på dina böner? För du har betalt hyran. Du har gått på gudstjänster, du har bett väldigt många gånger. Du har till och med gett pengar till tiggarna. Du har gjort väldigt mycket bra, så du borde vara på en bra plats i förhållande till Gud. Han borde svara. Är det kanske så du känner? Köpslar du kanske till och med Gud? Om du gör det här så gör jag det här. Har man då en familjerelation till Gud? Eller har man en affärsmässig relation där man utbyter tjänster efter noga uträknat? Eller är du kanske rädd att bli vräkt? Går du kanske runt och känner att jag vågar inte riktigt visa Gud? När jag närmar mig Gud så vågar jag inte visa vad jag verkligen känner. Hur jag verkligen är. För då kanske jag blir bortvisad. Vet du, det finns ingen som känner dig så bra som Gud. Det finns ingen som känner dig så bra som Gud. Jag kan ibland titta på min man som jag har känt typ hela mitt liv. Vi träffades när jag var 7 år. Vi blev inte ihop då. För han var ju 14, så det kunde vi inte. Det var liksom inte aktuellt. Men jag lärde känna varandra lite då. Sen så var jag ju faktiskt hela 16 år när vi blev ihop. Men jag kan titta på honom ibland. Han är inte här nu, för han är hand om barnen i gympahallen. Så nu kan jag säga det här, att jag kan titta på honom ibland och tänka på, men var kom det därifrån? Vad gör han? Varför gör han så? Jag begriper mig inte på honom alls. Jag förstår mig inte på honom. Och då har vi känt varandra hur länge som helst. Och jag kan känna bara, nej men det finns fortfarande sidor hos honom som jag inte känner. Fast att jag är övertygad om att jag känner honom bäst på hela den här jorden. Och likadant kan jag se på mig själv ibland och tänka, nej men varför gjorde jag så? Var kom det därifrån? Varför sa jag så där? Varför reagerade jag så? Varför blev jag så upprörd över det där? Eller varför var det en sån ömpunkt? Eller var fick jag det modet ifrån? Jag kan bli förvånad över mig själv. Gud blir aldrig förvånad. Han tittar aldrig på min man och blir förvånad. Han tittar aldrig på mig och blir förvånad. Han känner mig bättre än jag känner mig själv. Er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det, sa Jesus. Vi kan därför helt frimodigt komma till Gud utan att behöva vara rädda för att bli utputtade. Han känner oss rakt igenom. Och bön, den här grunden för bön, det blir något helt annat när man inser att Gud är min pappa. Jag är barn i huset. Det är liksom den grunden som jag närmar mig Gud på. Inte en affärsmässig relation. Och vi blir ju inadopterade i den här familjen när vi bestämmer oss för att följa Jesus. När vi tar emot Jesus. När vi säger så här, men jag tror på att din död och din uppståndelse, det ger mig förlåtelse för mina synder. Det ger mig ett evigt liv. Då blir vi Guds barn. Vi får samma position till Gud som Jesus hade. Så här står det i Romarbrevet 8. Alla som leds av anden från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba, Fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Vi får, precis som Jesus, närma oss Gud och säga Abba, Fader, pappa Gud. Vi har en familjerelation till honom. Kanske har du erfarenhet av en dålig pappa. Så kan det ju vara. Alla mammor och papper har brister. Och är inte så goda som varje barn behöver. Men det finns ju också en del föräldrar som är riktigt dåliga. Och kanske har du en dålig föräldrabild framför dig. Och därför kan det bli svårt att relatera till Gud som en pappa. Men Gud är en god förälder. Han är den goda föräldern som du och jag behöver. Allt igenom god. Och sen får vi också lägga märke till att det står vår fader. Det står inte be min fader. Det är ju så att det också är min fader Gud. Men det står vår. För det påminner oss om att vi inte är ensam barn i det där huset. Utan vi har många syskon. Vi är en familj. Och vi får bära varandras bördor. Vi får dela både glädje och sorg. Och vi får komma inför Gud tillsammans och säga vår fader, Abba fader, pappa Gud. Nästa del vi ska stanna upp vid är låt ditt namn bli helgat. Vad betyder egentligen det? Vi ber ju den här bönen varje söndag i Johanneskyrkan. Vet vi egentligen vad vi ber? Vad betyder det när vi säger låt ditt namn bli helgat? Ja, när något är heligt, när något blir helgat, så betyder det att det är avskilt från det övriga i livet. Det har en särskild plats. Och när vi ber att Guds namn ska bli helgat, så upphöjer vi Gud till den där särskilda platsen i våra liv. Och då kan man ju fundera på, varför ska vi upphöja Gud? Varför ska vi börja vår bön med att upphöja Gud? Är det för att vi behöver liksom göra Gud på gott humör? Värmer vi upp Gud lite först genom att liksom ge honom lite, boosta honom lite så att han ska känna sig på bra humör så att vi sen kan liksom komma med det vi verkligen vill säga så att han ska vilja ge oss det vi vill ha. Så är det så att vi värmer upp honom lite? Nej, så är det inte. När vi ber att Guds namn ska bli helgat, när vi lovar Gud, när vi prisar Gud, när vi tackar Gud, så är det inte för hans skull, utan det är för vår skull vi gör det. När hans namn blir helgat i mitt liv, så händer det något i mitt inre. Det är någonting som sker med mitt perspektiv på livet. Jag har märkt det här i mitt eget liv. Att det händer någonting när jag kommer inför Gud och tackar honom. Och jag försöker komma ihåg att börja alla mina böner med att tacka Gud. För att det gör någonting med hela vårt samtal sen. Vad som blir viktigt och vad som kommer i fokus. För några år sedan så satt jag hemma en gång och bad. Jag har berättat det här någon gång förut i något sammanhang. Så du kanske har hört det. Men då så bad jag så här. Gud, du ser den här dagen som ligger framför. Jag ger den som en gåva till dig. Ja, så där typ. Och då sa Gud till mig. Vänta lite nu här. Ger du den här dagen som en gåva till mig? Nej, det är jag som ger den här dagen som en gåva till dig. Jag har skapat den här dagen. Jag brer ut den som en gåva till dig. Du är välkommen att kliva in i den här dagen som jag ger till dig. Och där och då så lärde jag mig någonting om min relation till Gud. Och jag säger inte det här för att du ska tänka efter och säga, har jag sagt så någon gång? Det är inte så. Men Gud visade mig någonting om att det är han som är skaparen. Det är han som ger till mig och jag får ta emot. Det är han som är värd lov och tillbedjan och tacksägelse. Och någonting läks i mig och i dig när vi tackar Gud. När vi lovar Gud. För trots att vi har sagt här nu att men Gud är vår pappa och han är en god förälder, så har vi så otroligt svårt att tro på det. Utan istället så kan jag ibland komma på mig med att jag ber kanske mer som en krigsreporter som rapporterar. Bara, Gud, nu händer det här, här ser du det. Och sen händer detta här, har du sett det? Och de gjorde faktiskt så och jag tror att du borde göra så här nu. Har du koll på detta som händer här? Bort i Syrien är lite bråkigt nu. Kan du göra någonting åt det? Och jag rapporterar som om Gud inte har koll. Som om Gud inte vet vad som händer här nere. Och dessutom så tror jag att jag liksom måste baxa med Gud på det jag tror vore en bra lösning på det hela. Precis som om jag tänker att Gud är långt borta. Han är dessutom ointresserad. Jag måste verkligen knacka på hårt. Han är missundsam. Han vill inte det som är bra för mig. Det är så lätt att jag blir bitter gentemot Gud. Och att lova honom, att säga låt ditt namn bli helgat, gör något i mitt inre. Det blir ett botemedel mot bitterhet, mot rädslan över att Gud kanske inte är god. Mot den här misstron som hela tiden vill komma mellan mig och Gud. Att börja bönen med att säga, vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Det gör någonting med mig, det läker mitt inre. Och detta är grunden för bön, att vi får en familjerelation till Gud. Han är vår pappa. Vi är hans barn. Och sen får vi fortsätta be. Den här bönen fortsätter ju. Vi kommer ju be den sen. Och då får vi be om att få bröd för dagen som kommer. Vi får be om förlåtelse för våra synder. Vi får be om frälsning från det onda. Vi får återkomma till allt det där. För det är väldigt spännande, alla de bitarna. Men det här är en väldigt bra början och grund. För när vi tänker, hur ska vi be? Bön är ingen tävling, det är ingen prestation, det är ingen show. Bön är att komma till pappa Gud. Och att få börja med att tacka honom för allt det goda som han ger till oss. Det finns en lovsång som har hjälpt mig med just det här perspektivet. Som handlar om att jag är hans barn, att han är helig, att det är en helig plats. Och när jag lyssnar till den lovsången som Samuel ska sjunga här strax, så ser jag liksom framför mig en bild. För jag har, den här lovsången har jag, ja, men jag har lyssnat på den många gånger och jag har bett till den flera gånger. Och jag ser framför mig en bild av hur jag har vandrat en lång, lång natt. Och när morgonen kommer, när solen går upp över bergen, då är jag framme. På den här platsen, den heliga platsen, där jag får ta av mig mina kläder, jag får ställa av mig mina skor och jag får kliva in på helig mark. Och så ser jag framför mig hur jag får bara böja mig vid Jesus, jag får bara sätta mig ner. Jag ser framför mig hur jag liksom lutar mig, sitter på golvet och lutar mig lite mot Jesus. Och så behövs det inte så många ord, för jag får bara vila i att jag är barn hos Gud. Jag är på helig mark. Jag får ta emot hans kärlek. Och jag får vara trygg i förvissningen om att jag är barn hos Gud.